Fint, gott att vara här hörni. Första gången i Nybro som sagt. Några av er har jag träffat av ett skäl, och det är att jag som lite yngre var ganska många gånger på en konferens på Timmerabben sommargård. Tältmöten som betydde väldigt mycket för mig och också min fru numera. Så jag har de minnena från den här bygden, men Nybro har jag aldrig varit i tidigare. Så det känns fint. Och om jag ska säga någonting om mig själv så heter jag ju Olof, bor i Storvreta faktiskt, lite norr om Uppsala, med min fru då och tre barn. Och jag jobbar sedan knappt 6 år tillbaka som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och några av er kan ju ha stött på mig i lite olika sammanhang. Jag kan bara säga om Evangeliska Alliansen att brukar presentera det på det här enkla sättet att det är som ett nätverk egentligen med svenska samfund från början, men också framförallt församlingar, organisationer och ett stort antal enskilda som man kan bli personlig medlem i Evangeliska Alliansen. Och vi brukar säga att vi har tre huvudfokus, att vi vill vara en röst i det offentliga rummet, och där kan ju en del av er ha stött på mig. Jag skriver ofta i både kristna tidningar och försöker komma in ibland också i mer sekulära medier. Det är ju svårare, men ändå någonting som vi försöker och ibland också lyckas med. Och så vill vi bygga relationer mellan allt Guds folk som vill ha Jesus och Bibeln och missionsuppdraget i centrum, brukar jag säga. Det är tre bra saker tycker jag att enas kring. Bibeln, Jesus och missionsuppdraget. Där den viljan och kärleken finns, där finns det väldigt mycket vi har gemensamt. Även om man kan tycka och tänka lite olika i ett och annat i övrigt. Men så bygger vi utifrån Evangeliska Alliansen också. Och så tar vi fram resurser kring olika områden då som kan vara aktuella. Det senaste vi gjorde var en hemsida på nätet där vi samlar material kring relationen mellan tro och vetenskap. Och också faktiskt hur den kristna tron har varit väldigt aktivt med och fött fram det moderna västerländska samhället, men också faktiskt vetenskapstänkandet. Lite grann i motsats till hur ryktet ibland säger. Vi har också jobbat en del med frågorna kring sexualitet, hbtq-frågor. Vi kommer tillbaka till det i nästa pass. Men många olika saker som kan vara aktuella i tiden. Kristendom och islam och så vidare. Så sånt ägnar jag mig åt på dagarna. Skriver mycket och talar en del. Och som ni hörde så tog jag med lite böcker också. Jag har skrivit ett 20-tal böcker. Jag kan liksom inte hålla mig borta från det här med skrivandet. Och med tiden så blir det ju en del. Så där finns det lite av varje. Och vill ni titta på det så är ju det här ett tillfälle. Man kan swisha eller betala efterhand om man föredrar det. Och där kan man också skriva upp sig om man vill få våra nyhetsmejl från Evangeliska Alliansen. Om man vill få varannan vecka en liten hälsning med en aktuell analys av vad som pågår i kyrka eller samhälle, så finns den möjligheten där. Men nu är ju temat kristen tro i en postmodern tid. Och tanken är då, som ni kanske hörde, att det blir lite mer av en inledning, som ett föredrag. Och sen hoppas jag att det kan bli lite samtal i bänkarna. Och det kan ju finnas frågor också till mig som vi kan ge utrymme för. Och vi sa det att den här dagen kommer vara ganska mycket fokus på kristen tro i mötet med samhället, tidsandan, vår tids frågor. Så det blir inte ett rent bibelstudium bara, utan det blir också lite mer samtidsspaning. Imorgon i predikan blir det lite mer kanske klassisk förkunnelse. Jag kommer gå igenom en text i andra Korintierbrevet ganska ingående. Men det är lite så vi har tänkt också, att få ta tillfället i akt att titta på samtidsfrågorna i Bibelns och den kristna trons ljus. Så jag hoppas att det kan passa för många av er i alla fall. Ni är i alla fall här och ni är välkomna. Ska vi be en bön till? Jesus, jag tackar dig för att vi får vara samlade i ditt namn. Tack att det är det bästa namn att vara samlade i. Namnet över alla andra namn. Och vi ber här att du ger ditt ljus till de här samlingarna. Att vi får en klarhet att se på ditt sätt, på vår tid, på oss själva, på ditt ord. Tack för att ditt ord är levande. Tack för att du själv är sanningen. Hjälp oss att öppna oss för din närvaro, ditt tilltal de här dagarna. Kom helige ande och gör ditt verk ibland oss. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Postmodernism, jag vet inte hur ofta ni använder det uttrycket, men det dyker ju upp lite till och från ändå i olika sammanhang. Det kan betyda lite olika saker, man kan tillämpa det här på lite olika områden. Det kan handla om filosofi och kultur, till och med arkitektur. Så att postmodernism är lite olika saker beroende på vem man frågar. Men i det här sammanhanget så tänker jag på postmodernism som ett slags tankesätt, ett mindset som präglar väldigt mycket av vår tid och har gjort det ganska länge faktiskt. Men som från början står då i kontrast till det moderna. Post, det betyder ju efter på latin. Och postmodernism, det blir helt enkelt efter modernismen. Det är som en ny tid, en ny era efter det man kallar för den moderna eran. Ja, då kommer nästa fråga, men vad är modernismen då? Då har man ju liksom bara förskjutit frågan en tid längre bak. Ja, och det finns säkert många olika synsätt och definitioner här också. Men man brukar förknippa modernismen med upplysningstiden, där man satte vetenskapen, förnuftet, det objektiva tänkandet. Allt det var liksom i centrum och det som skapade identiteten i hela samhället. Vetenskapet, förnuften, det objektiva. Och det här var som en era som präglade hela västvärlden under 1700, 1800, början av 1900-talet. Också en väldigt framstegsoptimism. Och det ser man inte minst på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Man tänkte att det ska bli bättre och bättre. Nu har vi äntligen rest oss upp ur det här gamla förlegade samhällssystemet. Nu ska vi ta saken i egna händer. Allt ska bli så mycket bättre. Man talar om positivismen. Och så kom första världskriget och slog sönder hela projektet. Och det var ju en total knäck egentligen av det ursprungliga moderna projektet. Innan dess, men också i viss mån efteråt, så talar man också om de här stora berättelserna. Det fanns en tro, en förväntan på att man kan förklara allting med ett enda perspektiv, en enda ideologi. Det kunde förstås vara en religion, det kunde vara kristendomen, men det kunde också vara vetenskapen till exempel. Det är vetenskapen som har alla svaren, det är som en hel världsbild som vi lutar oss mot. Eller varför inte marxismen, som verkligen också har präglat världen oerhört mycket genom århundradena. Och som är som ett helt system av tänkande. Och det blir nästan som en slags frälsningsläror, de här ideologierna. Självklart kan en religion ha den rollen, men även en politisk inriktning kan ju vara som en frälsningslära. Och marxismen är ett bra exempel, för den utlovar ju egentligen ett paradis här på jorden. Ofta i direkt polemik med den kristna tron. Särskilt var det ju så till en början. Marx talade om religionen som ett opium för folket, i kontrast då till den sanna läran som han förkunnade. Så det här är en epok i mänsklighetens historia, och vi har alla någon slags relation till det här, tror jag. Vi har läst om det här och kanske själva varit en delvis av ett sånt tänkande. Men idag kan man ju säga att många av de här ideologierna är döda. I alla fall i sin gamla form. I alla fall kan man säga att de är ifrågasatta. En postmodern människa, till skillnad då från den här gamla epoken, där vill man inte lägga alla ägg i samma korg. Man vill plocka upp sin egen världsbild, sin egen livsåskådning. Ofta utan att de här delarna hänger ihop så bra. Men om det förr var så att man köpte in sig på ett system som skulle förklara allt, så nu plockar man väldigt friskt från vitt skilda områden. Och vrider man in det här då mot kyrkan och religionens värld, så är det ganska tydligt att det här får djupgående konsekvenser också för oss i vår tid och i vår kultur. Jag tänkte ge några exempel. De flesta människor idag har tappat tilltron till den här monopolställningen som man kunde ge tidigare till ett system, ett tankesätt. Kanske vetenskapen. Det var ju den som tog över lite grann efter den kristna tron där på slutet av 1800-talet. vetenskapen som skulle bygga den nya sköna världen, där människan stod i centrum, framsteget stod i centrum. Och det där gick ju inte så bra. Och på kuppen har ju på alla de här stora berättelserna tappat sin lockelse, kan man säga. Ta en sån sak som nyandligheten, är ju ett väldigt bra exempel på det här nya sättet att tänka. Den växte ju fram på allvar, kan man säga, på 80-talet. Det började ju väldigt tydligt på 60-70-talet. I drogdimmorna började man också meditera och söka sig till andra religioner. Men 80-talet är ju nyandlighetens stora liksom, boom, i Sverige i alla fall. Och ett av de mest påtagliga kännetecknen för det nyandliga tänkandet, det är att man betraktar det här med religion och andlighet ungefär som ett smörgåsbord. Det är bara jag som fattar avgörandet av vilka rätter jag vill smaka på det här bordet. Jag plockar ihop min religion. Och jag minns diskussionerna kring det här, där många tyckte det var så märkligt. Hur kan det komma sig att vi har ett så starkt andligt sökande som ändå inte letar sig in i kyrkan? Minns ni att det var mycket samtal kring det? För mig är svaret egentligen väldigt enkelt. Det är helt olika världsbilder. Mycket av det nyandliga bygger på att jag är centrum. Jag är herre och jag väljer och vrakar. Men den kristna tron vänder på perspektiven och säger att nej, men jag behöver böja mig inför en annan auktoritet. En annan herre. Och han ger mig sitt liv, sitt innehåll, sin lära. Som jag inte kan välja och vraka. Det är två helt olika synsätt. Så det är inte så konstigt att de här två olika synerna på andlighet inte förenas så enkelt. För det är två helt olika världsbilder. Och nyandligheten är förstås väldigt postmodern i den meningen. Betyder inte att alla som finns i nyandligheten är liksom dumma eller konstiga. Det är inte det jag säger. Jag bara konstaterar att man har väldigt olika utgångspunkter i de här världsbilderna. Kanske kan man säga att paketlösningarnas tid är förbi. Det är jaget som står i centrum. Vad som passar mig, vad som svarar mot mina egna behov. Inte vad som är sant, märk väl. Och det är också en sån här sak som skaver med den kristna tron. För den kristna tron bygger på att det finns en sanning, någonting objektivt. Någonting jag får förhålla mig till. Som inte egentligen är förhandlingsbart, utan jag inbjuds till någonting som redan är färdigt. Och det är någonting väldigt vackert, tänker jag. Att jag inte måste vara tillvarons centrum. Men vi vet ju alla, om vi är ärliga, att det här krockar med någonting djupt nedlagt i alla människor. Egentligen det vi som kristna talar om som synden. Den syndiga människan lever med sig själv som utgångspunkt. Och vill leva med sig själv som utgångspunkt. Och då blir objektiva sanningar obekväma, för det tvingar mig någonstans att förhålla mig till någonting utanför mig själv. Det är klart att det skaver. En postmodern människa frågar inte efter vad som är sant, utan vad som man själv upplever intressant eller relevant. Och om jag till exempel inte känner mig som en syndare, då ser jag förstås inget behov av en religion som talar om synd eller om, framförallt om frälsning från synden. Det är på ett sätt ganska logiskt detta. Och det är djupt mänskligt. Det här har varit med oss ända sedan syndafallet. Men en del av det kan man nog ändå säga har förstärkts också i vår kultur genom det postmoderna tänkandet. Och jag har redan varit inne på det. I en postmodern tid har vi tappat tilltron till det sanna eller objektiva. Idag är det viktigare med det subjektiva, mina känslor, mina erfarenheter. Läran eller det objektiva, det är nästan någonting fult eller i alla fall tveksamt. Och eftersom känslorna är i centrum så är det ju sant att känslor kan ju inte vara objektiva eller allmängiltiga. Det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig, säger man idag. Och det handlar mycket om det här att det handlar mer om kanske det som känns sant. Och det är naturligtvis olika för olika människor om vi bara utgår från våra känslor. De är inte objektiva. Men än en gång så har ju kristen tro lite högre anspråk än så. Vi kan inte ändra värderingar utifrån vars och ens känslor bara. Och det är ju högaktuellt också i den inomkyrkliga debatten. Det finns också en stor misstänksamhet idag mot auktoriteter. Det här att böja sig under en auktoritet, det är ju ingenting som lockar i vår tid. Och det tror jag nästan, bara jag säger de orden så tror jag många av oss kan känna det, att vadå, böja sig under en auktoritet, det är nästan fula ord. Inget vi spontant dras till, de flesta av oss. Att underordna sig någon, det är att begränsa sig. Och vi vill ha alla dörrar öppna. Och vi vill framförallt kunna följa våra känslor, göra som vi vill. Och jag funderar mycket på det här, för att även här talar vi ju mycket utifrån Bibeln om en kallelse till omvändelse. Det är det första Jesus säger när han börjar predika. Omvänd er, Guds rike är nära, säger han. Men omvändelse förutsätter ju att det finns någonting objektivt att ta spjärn emot. Det förutsätter att det finns någonting som är på allvar. Som är opåverkbart av mig. Jag omvänder mig till någonting. Jag anpassar mig till en norm. Och det där är svårt idag. Vi är ju vår egen norm. Vi vill inte omvända oss till någon annan, men andra kan möjligen få omvända sig till oss. Gud för den delen kan ju få omvända sig till mig. För jag kan ju ge honom privilegiet att få umgås med mig om han vill. Lite så. Så storsint kan jag väl ändå vara. Att Gud kan få komma in i mitt liv om han behagar. Men självklart på mina villkor då. Det var inte riktigt så som erbjudandet formulerades från början i Bibeln. Men som sagt, det här är svårt för oss. Och det påverkar alla de här grundläggande bibliska sanningarna. Omvändelsen är en av dem. Domen, ska inte tala så mycket om det. Jag har skrivit en bok om Bibelns domstexter om ni vill fördjupa er i det. Det är ett väldigt intressant ämne. Ett av de mest centrala i Bibeln. Visste ni det? I snitt var 25:e vers i Nya Testamentet handlar om domen eller Jesu återkomst. Det är nog få andra ämnen som kan tävla med det faktiskt. Alla Bibelns författare nämner domen någon gång. Till och med sådana här litet brev som Judasbrevet och de här som kanske många av oss knappt läser. Nu hinner de säga någonting om domen fast de bara har en sida på sig. Det är mycket centralt. Det står i vår trosbekännelse. Men det förutsätter ju att det finns en objektiv sanning. Det förutsätter att det finns en norm utanför mig själv. Och det är den normen Jesus tar spjärn emot när han kallar oss till omvändelse. Det här är svårt i vår tid. Och så finns det ju en sorg här också. Vi har tappat också den stora berättelsen. Jag sa ju det att de här stora ideologierna, alltså berättelsens tid, är lite grann passé. Nu är det mer olika perspektiv som ska ge olika bitar av sanningen. Och då kan ju inte ett perspektiv så att säga vara sant i sig självt. Inget enskilt trosystem eller lärosystem kan vara objektivt sant. Och då har man ju ofta i vår tid tänkt så här, att nej, men då kan jag strunta i alla de där sakerna och jag bara väljer ett perspektiv. Om allt är relativt, om ingenting är objektivt sant, då kan jag ju faktiskt bara välja ett perspektiv. Och det här ser vi ju inte minst i högskolevärlden där man dels förstås har olika ämnen och det är ju inget konstigt. Men jag tycker ett sådant fenomen som feminismen är ju intressant. Där man uttryckligen säger att nu väljer vi ett feministiskt perspektiv. All tidigare forskning eller historieskrivning kanske man menar då har styrts av männen, att det är männen som har skrivit. Ja, men då väljer jag kvinnornas perspektiv. Säg inte att det är fel att också ha ett sådant perspektiv. Men det finns något väldigt postmodernt också i att säga att vi kan strunta i vissa saker och bara välja den här tårtbiten. Och det gäller ju oavsett vilken tårtbit vi väljer. Så det är ganska tidstypiskt mitt i allt. Man tror inte på objektivitet. Och om det inte finns en objektivitet så kan jag välja mitt perspektiv. Helt fritt. Och ingen kan ställa mig till svars för det. Och då kan jag ha en text framför mig till exempel där det är en... Är bilden borta? Ja, det var inte bra. Här nyss. Se om den behagar komma tillbaka. Jo, men det jag tänkte säga var ju att också om man tittar på historisk forskning till exempel så är ju det här väldigt allvarligt. och man kan välja perspektiv helt och hållet. Och det exempel man ofta diskuterar är ju en sån sak som det stora moderna traumat i västvärlden, förintelsen. Jag kan ju välja en historiesyn där den inte har ägt rum. För det är mitt perspektiv. Och då inser man lite grann vad som står på spel. Sen finns det förstås många andra frågor som är mindre allvarliga. Men det är ju minst sagt allvarligt. Känner ni igen er i det här? Lite grann försöker jag måla en bild också av vår tid. Och naturligtvis också hur det här utmanar oss i den kristna kyrkan. Nu kom den tillbaka där också. Det var ju fint. Och jag tror hur som helst att det här, oavsett hur mycket vi känner igen oss så att säga, så är det här strömningar som vi ser på många håll i vår tid. Och jag vill också säga att allt med postmodernismen är inte dåligt. Märk väl, jag säger inte att det moderna paradigmet var oproblematiskt, absolut inte. Och jag kommer tillbaka till det. Men det finns naturligtvis också delvis goda skäl till de här svängningarna. Om jag tittar på min egen generation, jag är född 1976. Får ni lista ut hur gammal jag är. Men man kan säga att många som föddes på både 70- och 80-talet är ganska desillusionerade faktiskt i vår tid. Någon har sagt så här. Tycker det är lite intressant. På 60- och 70-talet försökte studenterna förändra världen. Deras egna barn försöker bara överleva. Lite kan säga det någonting om förändringen som har skett under de här decennierna. Många av dagens, ja, unga blir ju fel att säga om man är född på 70-talet, va? Unga halvan av befolkningen då, kanske man kan säga, har tappat tron på att det går att förändra systemet. Det finns ju fortfarande krig och rasism och förtryck och svält, trots alla försök att vända trenden. Och det är klart, tittar vi på de senaste åren så är det ju ännu dystrare. De som har vuxit upp som tonåringar nu, de har ju haft både 2 år av pandemi och anfallskrig från Ryssland mot Ukraina. Och det är inte konstigt att man kan känna sig desillusionerad och ganska hopplös inför framtiden. Sen finns det ju variation här också. Många lite yngre, och då menar jag yngre än mig själv, de som kanske är födda på 90-talet eller 00-talet till och med, där har det ju varit ganska många som har försökt skapa förändring. I alla fall innan pandemin hade vi ju en ung dam med namn Greta Thunberg som samlade stora skaror, massiva protester, och det var inte bara i Sverige, det var hela världen det. Särskilt kopplat då till miljöfrågorna. Och där fanns det ju ett nästan oförsonligt tilltal kan man säga till föräldregenerationen. Vi har ju de här berömda orden till världsledarna i FN. Minns ni dem? How dare you? Hur vågar ni? Det var ingen diplomati där, det var raka rör. Och sen så kan man ju säga att det är också lite tidstypiskt med en sån som Greta Thunberg, att hon har ju visserligen en väldigt skärpa då kan man säga när hon ställer till svar så och gör en diagnos kan man kanske säga. Men politiska lösningar är inte lika självklart att man har, bara för att man har starka åsikter. Sånt som kan omsättas i praktiken och fungera. Och det är intressant att om man tittar på 60- och 70-talet, de som stod på barrikaderna och verkligen trodde att de kunde förändra världen, ja, de predikade ju faktiskt ett annat evangelium. Det gjorde de. De hade en annan målbild. Det var socialismen ofta, eller den fria sexualiteten. Det skulle bli det nya paradiset. Det intressanta är bara att deras barn ofta är ganska desillusionerade. Man talar ju om en ny konservatism bland många unga. Också i etiska frågor och samlevnadsfrågor. Och jag vill inte överdriva den unga generationens konservativa linje, men 1974 och 75 var all time high när det gäller skilsmässor i Sverige. Och jag är väl medveten om att ibland kan en skilsmässa vara oundviklig, men då var det en trend. Och långt ifrån alla skilsmässor då hade behövts. Det var som en del av en slags tidsanda också. Man skulle slå sig fri. Det var det här med begränsningarna. Och det som bara är så intressant är att många av deras barn är ganska konservativa. Och har i alla fall en målbild av att nej, men vi vill försöka hålla ihop. Vi vill hitta den rätte om man så vill. Och det blir så. Det böljar fram och tillbaka. Man skördar sina föräldrars värderingars frukter. Och i vissa fall går man då i motsatt riktning. Många av dagens unga är ganska less på konflikterna som deras tidigare generationer inte har lyckats lösa. Och det kan man förstå och ha sympati med, men det skapar ju ett problem här som också drabbar den kristna kyrkan. För det är att många unga är jätterädda för gränsdragningar mellan rätt och fel, normalt och onormalt. För det är ju i gränsdragningarna som det uppstår konflikter. Och man orkar inte med konflikter. Man vill inte ha sånt. Och då blir man totalt relativistisk istället. Säger att nej, men inget spelar någon roll. Var en får göra som man själv vill. Då blir det ingen mer bråk. Och det är kanske inte främst att man har goda argument för en annan hållning. Det är bara att man väljer den enklaste vägen helt enkelt. Den som skapar minst friktion. Och vi ser det här väldigt tydligt i debatterna kring sexualitet eller hbtq-frågor. Ganska komplicerade frågor om vad som händer till exempel i ett samhälle eller en kyrka när man vänder ryggen åt tusenåriga normer. Det är ändå en stor fråga. Ändrar man hållning efter 2000 år, då ska man ha väldigt mycket på fötterna. Men många idag reducerar ju de frågorna till att bara handla om slags mänskliga rättigheter. Som det var vi i vår tid som kom på allt gott och sant och rätt i de frågorna. Jag kommer ju tillbaka till det i nästa pass, men det är ganska tydligt uttryck för vår tid, tänker jag. Eller en sån sak som att det är en stor del av samhället idag som öppnar för att vårt biologiska kön inte säger någonting om vilka vi är. Att jag kan helt strunta i den här biologiska verkligheten som ju finns inte bara synligt på min kropp, men faktiskt också i varje cell i min kropp. XX-kromosomer eller XY-kromosomer, det finns ju varenda cell. Den här tanken att man ska kunna byta kön, det är ju intellektuellt haveri. Det är självklart omöjligt att byta kön. Du kan manipulera din kropp till att likna det motsatta könet. Det är fullt möjligt genom hormonbehandling och kanske skära bort eller lägga till vissa saker. Men att byta kön, då måste du byta varje cell i kroppen. Och det klarar ingen av oss. Men vi behöver vara liksom lite mån om stringensen här. Vad är det vi talar om? Och vad är det vi inte talar om? Men i en postmodern tid är man inte så noga med sånt. Det viktiga är den goda viljan, eller hur? Och att det sen inte hänger ihop, att det inte finns någon världsbild som fungerar bakom det. Det bryr man sig inte så mycket om. Och det är typiskt för vår tid, helt enkelt. Ta en sån sak som hur vi hanterar våra åsiktsskiljaktigheter. Vi talar mycket om cancel culture just nu. Vet inte om alla har nått av det begreppet, men det är en slags återtåg av skampålen egentligen vi har fått. Den här gamla medeltida sedvänjan, att man satte någon vid en påle ute på kyrkbacken för att skämmas ögonen ur sig till andra spott och spe. Det trodde vi att vi hade lämnat långt bakom oss, eller hur? Men så är det ju inte. Vi har i allra högsta grad skampålar i vår tid. Och vi kanske inte är riktigt så handgripliga som på medeltiden. Men ibland nästan så också. För det som hör till det här är att det finns ingen nåd överhuvudtaget. Har man överträtt ett visst tabu i vår kultur, gått över fel slags gräns, då är man helt ute i kylan. Och i värsta fall finns det inte ens någon väg till upprättelse. I stark kontrast till den kristna tron. För där det finns synd och förlåtelse så finns också upprättelse. Men finns det ingen definierad synd och ingen ambition till att kunna ta ansvar och få förlåtelse, ja, men då finns ingen upprättelse heller. Och många inser det när de hamnar mitt i stormens öga. Cancel culture, mediedrev, vad det nu än är. att man är helt utlämnad åt kylan. Och det är otäckt. Det finns bibliotek, eller ja, det finns universitet som har bibliotek där man börjar sätta lappar inne i böckerna med varningstexter att om du läser den här boken så kan du få en obehaglig upplevelse. För att man liksom inte kan klara av det här med att man tycker och tänker olika längre. Nu sen så drabbade det bland annat Charles Dickens, ni vet, den klassiska 1800-talsförfattaren Emil då. Och han skriver om ganska hemska saker i fattigdomens England. Och på vissa universitet har man försatt de böckerna med trigger warnings, att om du läser det här så kan du stöta på obehagligt material. Varning! Ja, det säger något om vår tid. Men i Sverige har vi ju vår egen nyans av det här. Vi har det vi kallar för konsensuskulturen, och den här är mycket levande också i kyrkan. Konsensuskulturen innebär att man alltid vill hitta samförståndslösningar. Och det har en stark doft av postmodernism det här. Det är lättare om alla är vänner, så låt oss inte bry oss för mycket. Det är väl lite så det fungerar i vår tid. Allt okej att tänka och tycka så länge det inte drabbar någon annan. Strunta i olikheterna, för om vi är olika finns det en risk för konflikt, och konflikter orkar vi inte med. Jag tror att det funkar ganska mycket så här. Jag vet inte hur många samtal jag själv har varit i som slutar med att någon i sällskapet säger: ja, men vi tycker nog lika i alla fall. Känner ni igen det? Men det kanske vi inte alls gjorde. Och det är okej. Men i Sverige så har vi svårt för det där. Det skaver mot konsensuskulturen. Vi måste på något sätt rädda situationen med att någonstans komma fram till att egentligen tycker vi lika. Och den här cancel culture som vi har då i många delar av det offentliga Sverige idag, det handlar om att när man passerar gränser där man alldeles uppenbart inte tycker olika, då kan man inte hantera det. Då måste man slå tillbaka. Helt separera de individerna från den stora massan. De är tabu. Skampåle. Klassiska mänskliga egenskaper i ny skepnad. Och bakom det här finns ju många aspekter. Det kan ju finnas en ärlig vilja att hålla fred med andra människor. Det ska vi ju inte så att säga vara negativa till i sig. Det finns också en viss lättja. För det är ju mycket enklare om alla håller med varandra. Naturligtvis. Man kan ju vara hur tolerant som helst så länge man inte egentligen behöver bry sig eller engagera sig. Man kan vara hur vidsynt som helst. Kyrkan har ju lite större krav på sig, för vi vill ju också någonstans hjälpa varandra att växa till Jesuslikhet. Det är en slags riktning. Helgelse hette det för. Att man faktiskt går mot någonting, mot Herren själv. Och då kan man inte bara ha överseende med allt och alla hela tiden i alla aspekter. För vi har ju någonting mer vi vill. Men det är klart, om man inte vill vara engagerad i andra människors liv, då kan man vara tolerant mot precis allting. Men det finns också en existentiell sida här som jag tycker man ska ha stor respekt för. Många har ju idag, inte minst i den unga generationen, en känsla av att det är väldigt jobbigt när man försöker ta ställning. Och jag tänker på en sån sak som hur det kan vara där hemma. Om man antar att mamma och pappa bråkar. De kanske bråkar mycket. Och så älskar jag både mamma och pappa. Ja, men då blir det som en överlevnadsstrategi. Jag måste lära mig att hålla med båda fast de inte håller med varandra. Förstår ni? Det liksom byggs in redan från barnaåren att man så att säga, för att ta sig fram, orka överleva, så måste man på något sätt få ihop det som egentligen inte går att få ihop. Jag älskar ju både mamma och pappa, och då måste jag hålla med båda fast de inte håller med varandra. Det kan vara en aspekt, tänker jag. Och så tror jag att det är väldigt många som vet innerst inne att de har inte så starka skäl för sina övertygelser. Man är kanske anti mot vissa saker, men man har inte någon genomtänkt världsbild för vad man själv står för. Man tycker inte om institutionerna, tycker inte om auktoriteterna, men man har egentligen inget hållbart alternativ. Och upproret bland många unga idag, det är ju helt enkelt att strunta i de här auktoriteterna. Än en gång, föräldregenerationen, eller 68-generationen om man så vill, De stod ju på barrikaderna, viftade med banderoller, försökte förändra världen. Dagens unga kan ju göra det ibland då, med Greta Thunberg som ett exempel. Men för många är det mycket mer lågmält. Man protesterar genom att bryta mot reglerna, mot att vägra bli vuxen. Idag kan man ju faktiskt se sig själv som ungdom fast man har passerat 30-strecket för länge sedan. Det är ju ett slags uppror. Man vägrar att bli vuxen, för när man är vuxen ska man ju ta ansvar. Då måste man liksom bära bördan av att ha lite livserfarenhet, och då är det bättre att säga att nej, men jag är bara ung. Det är ett slags uppror, fast det ser kanske inte ut som det. Men kanske skälet till att man tycker illa om de här institutionerna och auktoriteterna, det är ju som sagt inte att man har ett bättre alternativ nödvändigtvis, utan också att man upplever att de andra har svikit. Och det får man ha stor respekt för. Jag kommer aldrig glömma den här tjejen jag hade på konfaläger, och det är många år sedan, men vi gick igenom 10 Guds bud. Och då vet ni, fjärde budet, ska hedra din far och din mor. Ja, och jag sa lite så här med lite glimten i ögat, för jag tänker som typiska ungdomar är ju det där lite inne att man ska göra uppror mot sina föräldrar. Att liksom, det här är ju en kallelse liksom, som vi har att ta på allvar. Så var det en tjej som bara sa gravallvarligt, ja men finns något bud som säger att föräldrarna också måste hedra sina barn? Och hon kom från en trasig familj. Och det bara gick rakt in, man bara insåg, ja men oj så rätt hon har. Det går i båda riktningar. Och det är därför jag också säger det, vi får inte raljera de här förändringarna. Det finns goda skäl för mycket i det postmoderna tänkandet. En del är ju rena överlevnadsmekanismer. Mitt i att det också kan skapa en del utmaningar för oss utifrån det kristna budskapet. Men en god nyhet är ju också att det går att få tillbaka auktoriteten om man kan visa att man inte sviker. Och mycket av det här upproret handlar om att man faktiskt är besviken på auktoriteterna. Man känner sig utlämnad. Ja, men det går också att bygga förtroenden. I det gamla, moderna samhället, då var ju kyrkan mitt i byn och prästen liksom centralgestalt i gemenskapen. Prästkragen var så att säga en auktoritetsmarkering. Man hade naturlig vördnad för kyrkan på det sättet. Funkar inte riktigt så idag. Idag måste man förtjäna sin auktoritet. Och det är inte bara negativt. Det finns något sunt i det också. Att man inte bara kan gömma sig bakom ett ämbete eller en roll. Det är ganska mycket Jesus smak på det också faktiskt. Att det kommer inifrån. Så det finns verkligen olika sidor av det här. Jag har nog lite mer att säga, men är det någon som har någon fundering eller fråga? Bara, jag har ju sagt mycket ändå kanske. Redan. Känner ni igen bilden?
Mm.
Ja, det ligger något i det, absolut. Problemet uppstår väl, frågan, eller kommentaren var väl egentligen att jag talar om att man tar väldigt sin tårtbit eller sin bit, och att ingen av oss orkar ju äta eller ta in kanske hela tårtan, och det är verkligen helt sant. Problemet uppstår väl när man till och med tappar intresset för hela tårtan, eller tänker att det inte finns någon tårta utan det bara är det jag har valt som räknas. Då begränsar man sig lite för mycket, tror jag. Men det är absolut en vettig synpunkt. Ja, jo, nej, men alltså det är en bra fråga. Alltså, jag tror som sagt, för den yngre generationen så har överlevnadsfrågan varit viktig. Hur hittar jag ett sätt att, så att säga, navigera, ta mig fram i den här ganska kaotiska världen? Och det ser man ju också ett slags fragmentisering av hela den unga generationen. I det gamla bondesamhället till exempel så var det väldigt förutsägbart. Man såg så att säga, vilken kugge är jag i det stora maskineriet? Man ser på vilken relation har jag till andra generationer, till andra delar av samhället. Rollerna var ganska givna. Och idag lever vi i ett sammanhang där allting flyter. Könsrollerna flyter, samhället flyter, liksom, värderingarna flyter. Allt egentligen. Och då blir man som ett fragment som bara just flyter omkring. Jag tror att det i sig tvingar fram en slags självcentrering. För när allting flyter runt omkring en, då söker man sig till det enda man tycker att man kan kontrollera. Och det är ju mig själv. Man är sig själv närmast. Så en del av den här hyperindividualismen är ju en överlevnadsmekanism. Men sen finns det utöver det också naturligtvis en slags ideologi här som säger att det är också tilltalande och attraktivt att få vara sin egen herre. Och jag vill inte böja mig under något annat perspektiv. Jag vill inte tro på objektiva sanningar. För då måste jag ju förhålla mig till dem. Så att jag tänker att det är två sidor av samma mynt. Man talar ibland om vår tid som narcissistisk. Det blir många fina ord här. Men den narcissistiska kulturen är ett begrepp som handlar mycket om den här självcentrerade människan som är i grunden väldigt otrygg i sig själv och just därför blir väldigt självcentrerad och får enormt bekräftelsebehov. För när man inte litar på att man är någonting värd, då måste man hela tiden höra från andra att man duger som man är. Och det här är ju högaktuellt också i kyrkans debatt. Jag har skrivit många debattartiklar genom åren. Den jag har fått allra mest explosiv respons på, det var när jag skrev i Dagen om sången Du vet väl om att du är värdefull. Och jag hade mage att påstå, och inte nog med det, jag står för det fortfarande, att den inte ger ett fullödigt evangelium. Jag sa tydligt även i den texten att det finns mycket fint i den sången som vi verkligen gärna får ta fasta på. Men att det blir begränsande när vi talar om den som ett fullödigt evangelium. För den säger ingenting om Jesus, ingenting om korset. Ingenting om ett behov av en frälsare. Och i min värld så har evangeliet både med Jesus och korset och frälsningen att göra. Ni får rätta mig om jag har fel där. Men det är klart, i en narcissistisk kultur så talar den rakt in i hjärtat. Bekräftelsebehovet. Och det är inte fel. Gud vill bekräfta oss. Och kalla oss till omvändelse. Och faktum är att när han kallas till omvändelse så är det ett av de starkaste uttrycken för hans sätt att värdesätta mig. Jag nämnde ju domen, att varje bibelförfattare nämner domen och vissa av dem gör det ofta. Det är att varje människa ska stå till svars för sitt liv. Det är väl ett av de starkaste uttrycken man kan tänka sig på ditt och mitt värde. Gud ska inte ställa hästarna och grisarna till svars för sina liv. Inte enligt Bibeln i alla fall. Men varje människa ska stå inför domarsätet och göra räkenskap. Det liv jag har fått, de gåvor jag har fått, de möjligheter jag har fått. Och det kan möjligen låta skrämmande och det ska väl också i någon mening väcka viss bävan hos oss. Men i grunden är det ju ett fantastiskt budskap. Så mycket är du värd att Gud bemödar sig om att låta dig avlägga räkenskap. Eller hur? Och sen så har vi en förkunnelse i svensk kristenhet som nästan matar oss med motsatt perspektiv och säger att den sanna kärleken skulle aldrig döma. Ja, inte enligt min bibel i alla fall. Och vi tappar bort så mycket på vägen. För inte nog med att det är någonting helt annat än Bibelns Gud. Det tar ju bort mycket av min egen värdighet som människa. Om Gud inte bryr sig. Om Gud inte drar några gränser. Hur är det befriande? Det är bara befriande om jag lever för mig själv, med mig själv i centrum. Men det finns ett större värde. En skapare som jag får relatera till. Då är domen ett evangelium. För domen säger att en dag ska vi alla stå inför honom. Vi ska alla relatera våra liv fullt ut till honom. Och genom Guds nåd kan vi få gå genom det trånga nålsögat in i hans glädje. Inte för vad vi har gjort, utan för att vi har låtit honom vara den han är också i våra liv. Nämligen herre och frälsare. Personligt får jag ta det steget och personligt ska jag ställas till svars. Det är fantastiskt. Och allt det går vi miste om när Gud bara får stryka med medhårs. Ja. Jag kan säga några saker till. Jag hade tänkt läsa några texter ur Romarbrevet, som ju också kan vara en brygga in mot nästa pass. Men jag vill göra en liten poäng av att det här är mycket större än frågorna som vi ofta diskuterar idag då kring sexualitet. Om man tittar på Romarbrevet 1, som är en central text egentligen i Nya testamentet, så är ju det också en stark utmaning till det postmoderna tänkandet. Så här skriver Paulus: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Vad Paulus gör här är att han börjar med att bekräfta det här att all sanning är Guds sanning. Gud är sanningen. Och vi kan treva oss fram till honom genom att studera naturen som har sitt ursprung i honom. Det finns en sanning nedlagd i tillvaron som vi kan så att säga, söka efter, och när vi finner den så finner vi också vår skapare. Lite som Carl von Linné uttryckte det, att han såg Gud på ryggen i naturen. Men han säger också att karaktärsdraget för den syndiga människan, det är att vi håller emot kring just det här med sanningen. Vi vill inte böja oss under sanningen. Det är inte så smickrande ord här. Paulus talar om att vi i orättfärdighet undertrycker sanningen. Men det är liksom grundreflexen för den syndiga människan. För sanningen ställer mig ju till svars. Och om jag vill köra mitt eget race vill jag inte ha med någon objektiv sanning att göra. Därför är det en sån tydlig koppling mellan att vända sig bort ifrån Gud och att vända sig bort ifrån sanningen. Och det som händer när vi vänder oss bort från Gud och vänder oss bort ifrån sanningen, det är två andra saker. Och det ena är att vi börjar dyrka andra gudar. För människan är obotligt religiös. Vi söker något annat att bygga våra liv på. Och så säger både Bibeln och erfarenheten att det här får konsekvenser för hur vi förvaltar våra liv i stort och inte minst vår sexualitet. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Paulus har ju inte gått charmkursen, det är ju tydligt. Han är väldigt krass i sina formuleringar. Men ni får ta det. Det är Guds ord det här trots allt. Så. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär. Notera, domen är att vara utlämnad åt sig själv. Det som vi ofta ser som den sanna friheten, det är bara jag. I Bibeln är det värsta tänkbara. För att som syndare vara utlämnad åt sig själv, det är ett rent helvete. De bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Alltså när vi människor undertrycker sanningen, då vänder vi oss också bort ifrån den Gud som har skapat oss. Och när vi gör det så börjar vi istället vända vår tillbedjan mot vad då? Jo, det skapade. Det är det som återstår. Och det kan vara många olika saker. Det kan vara andra gudar, det kan vara pengar, sex och makt. Det kan vara ideologier, det kan vara politiska system som blir som frälsningsläror för oss. Och mitt i det här så blir vi också både andligt och kroppsligt förvirrade, säger Paulus. Och han lyfter särskilt fram sexualiteten. Men vi ser samma mönster faktiskt i Gamla testamentet. Hedna folken i Kanaan kännetecknas av sin avgudadyrkan och sin förvildade sexualitet, får man väl nästan säga. Den gick i precis alla tänkbara riktningar. Och Bibeln varnar gång på gång för det. Men det är väl svårt att missa parallellerna också till vår egen tid. Att det här är en text som talar rakt in i Sverige år 2022. Vad är det kristna svaret på den postmoderna förvirringen, om vi får kalla den det? Ja, det finns ju mycket att säga där och en del är ju redan sagt. Men jag hade tre punkter så jag tänkte jag kan ju säga något om dem innan vi tar lite paus. Vi behöver jobba på det här med trons försvar, apologetiken, den intellektuella sidan av tron. Det är inte allt. Kristen tro är i högsta grad en hjärtats religion. Men som ni kanske minns så ska vi älska Herren av hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft, hela vårt förstånd. Så vi kan inte spela ut något mot varandra här. Så mitt i den här ganska flytande tillvaron, där allt betraktas som relativt, behöver vi trovärdigt visa på att det finns vissa saker som är objektiva. Det finns vissa saker som är sanna. Som helt enkelt är icke-förhandlingsbara. Hur besvärligt det än låter. Det är inte upp till mig att ändra ett trosbekännelsen. Den finns där. Jag har att förhålla mig till den. Sen kan vi landa lite olika i vissa frågor. Det är ingen tvekan. Och det tänker jag inte behöver vara ett större problem alltid heller. Men att det finns någonting värt att försvara och förklara, det tror jag vi alla behöver ta till oss. I en fragmentiserad tid behöver vi också titta på det här med helhetssynen. När varan är lite som ett flytande fragment in i en tillvaro som inte hänger ihop, så finns det ju faktiskt någonting den kristna tron kan säga oss som handlar om hela livet, ande, själ och kropp. Och det kan tillämpas på många områden. Jag nämnde det här med tro och vetande, att det faktiskt kan vara varandras vänner och inte behöver vara varandras fiender. Det tror jag vi behöver påminna varandra om i vår tid. Känsla och intellekt, det är inte antingen eller. Det är både och. Imorgon ska jag tala lite grann om anden och ordet. Vi behöver båda. Arbete och vila är också en del av en helhetssyn. Gud är inte här för att bränna ut oss. Han visar också oaser i tillvaron där vi kan hämta in sant som han har gett oss ett uppdrag. Kyrka och samhälle. Det finns olika fronter för kyrkans engagemang. Och vi har lite olika kallelser där också. Det är ingen fara att man landar lite olika. Tillsammans blir det en helhet. Jag tror att de här helhetssynsfrågorna behöver vi sätta ord på och hjälpa varandra till. Så att vi inte fastnar i de smala spåren. Och jag tror att en av kyrkans viktigaste uppgifter när det gäller den nya generationen, det är att förmedla en världsbild som faktiskt hänger ihop. Särskilt är det så att när man kommer till högskola eller universitet, uppvuxen i ett kristet hem, och man inte har fått hjälp att få en sammanhängande bild av den kristna världsbilden, så är risken ganska stor att man där möter en sammanhängande materialistisk världsbild. Mer eller mindre sammanhängande, som i alla fall uppfattas som mer trovärdig än den kristna. Och det är många kristna ungdomar som har tappat tron i det mötet. Så vi behöver ändå hjälpa varandra här. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Vi får bygga våra liv på Guds ord och Guds uppenbarelse. Och i det också kunna ta in goda sanningar och impulser från omgivningen. Och så vill jag bara ha en sista sak sagt innan vi sätter punkt. Vi behöver fokusera på relationen till Jesus själv. Vi kan diskutera länge vilken religion som är sann och vilken religion som är falsk. Och det finns plats för sådana diskussioner. Men man kan också göra det väldigt enkelt och säga så här: till slut går ju ändå det här tillbaka till relationen med Jesus. Hur många perspektiv det än kan tänkas finnas, kan vi inte byta ut Jesus mot någonting annat? Och vill du lära känna Gud genom Jesus, det som Bibeln beskriver som frälsningen, det eviga livet, då kan jag inte lika gärna söka gemenskap med Mohammed eller med Buddha. Det är ganska enkel logik. Om det är Jesus det handlar om, kan jag inte gå till någon annan. Sen tror jag att det kan finnas goda ingredienser i alla religioner och alla tankesystem. Men som sagt, mitt i den här relativismen så går allt tillbaka för mig på relationen till Jesus. Om det handlar om honom, då är det inte utbytbart. Då är det honom vi måste vända oss till. Och när vi lär känna Jesus, då får vi samtidigt lära känna honom som har skapat oss. Vi får kontakt med vårt ursprung. Vi får kontakt med vår framtid. Och därför är det bara Jesus som kan ge oss en sann och bestående identitet i en förvirrad värld. För det är bara han som har både vårt ursprung och vår framtid i sin hand. Och om det är någonting som behövs i en sån här tid, så är det väl att hjälpa oss själva och andra att hitta hem. I all denna rörighet, all denna fragmentisering. Finna fotfästet på nytt. Och den grunden, det är min övertygelse, den finns hos Jesus själv. Och det kan vara ett bra ställe att landa på också en sån här eftermiddag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du verkligen är både vårt ursprung, du är vår skapare och du är vår framtid, för vi ska alla stå inför dig på den yttersta dagen. Tack för att du inbjuder oss till ett evigt liv som faktiskt är just gemenskap med dig själv. Tack för att du vill att vi hedrar sanningen för att du är sanningen. Och tack för att du är så mycket mer än en lära eller en ideologi. Du är livet självt. En levande, pulserande närvaro. En person, en gemenskap. En treenighet som vi får koppla upp oss på. Tack för att du har bjudit in oss till den gemenskapen, Herre. Och tack för att den får prägla våra liv i grunden. Vi ber för det vi har fått stanna upp inför den här eftermiddagen. Låt det få hjälpa oss både att söka oss närmare dig och att ge ditt underbara rike vidare till andra. Vi ber om allt det här i ditt dyrbara namn, Jesus. Amen.